Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Helvete vad noga du är med att jag synas i bilen.
Nej, det... det handlar om att jag inte vill... Du kan ju liksom... Du kan ju ha det här, stå liksom rakt emot, titta på mig liksom när du pratar, men jag måste sitta
rakryggad inför tittarna.
Jag måste sitta vinklad liksom.
Ja, det är inte lätt det.
Nej, det är inte lätt att vinkla grejer. Det vet du.
Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd Laul med vänner, som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Ett litet manfall i studion idag. Filip Trollér är ute på vägarna, närmast för att bevaka Örebro ÖIS. Men med mig i studion har jag min fotbollsvän Joel Besseling för att fokusera på om Malmö FF är på väg att döda allsvenskan redan till sommaren. IF Elfsborgs fortsatta segertåg, oavgjorda ångestmötet på Friends, Häckens uppvärmning inför cupfinalen och en hel del annat. Men först har vi en spaning, eller jag har en spaning, så jag nöjer mig egentligen med att säga välkommen till dig Joel. Hur bra är läget? Och när du svarat på det, då tar jag min spaning.
Tack, läget är bra. Ska vara ledig här resten av veckan. Ska på bröllop.
Igen.
Ska på bröllop här, så att jag är fasen, det är riktigt härligt.
Ja, ska du gifta dig?
Nej, det ska inte jag. En av mina bästa vänner ska göra det.
Mm. Jag hoppas att det blir mycket kärlek på det bröllopet. Vi ska inte fördjupa oss i det. Vi ska gå på min spaning direkt. Den är kanske inte jätteavancerad. Den handlar som sagt om att Malmö FF eventuellt är på väg att döda årets allsvenska väldigt, väldigt tidigt. Vi pratar ju om 8 raka segrar. Alltså 8 raka, detta klassiska allsvenska uttryck. Det har de nu gjort. Inledningen dessutom, vilket gör det ju ännu mer anmärkningsvärt och utstickande. 8 matcher, 8 segrar, 24 poäng räknar jag snabbt ihop det till. Jag säger inte att det nödvändigtvis kommer vara så att allsvenskan är matematiskt avgjort innan september. Men rent känslomässigt kan ju det här vara klart i juni. Och sen har ju Malmö inget Europaspel då. Och frågan är, hur skulle det påverka hypen kring serien om alla går runt och känner att ja, det är redan klart. Faktum är ju nu då att hoppet står till BK Häcken och Elfsborg närmast att hålla liv i den här serien. Malmö Häcken möts ju på söndag i Malmö. Skulle MFF vinna den också, då är de 9 poäng före Häcken, samtidigt som Malmö då ska möta Elfsborg veckan efter den 28 maj. Och då kan ju Malmö FF studsa upp på 30 poäng och alltså leda allsvenskan med, ja vad fan blir det, 9, 10, 11, 12 poäng lagom till uppehållet. Eller som du sa Joel, när vi diskuterade detta inför vi gick in i den här poddstudion. Malmö FF kan döda allsvenskan söndag 28 maj på Borås Arena.
Ja, nästan vill man ju tro det. Alltså om de slår Elfsborg där, förutsatt att Elfsborg liksom vinner, även om Elfsborg vinner mot Norrköping nu på måndag liksom, så kan det ju bli... Ja, det blir ju typ 10 poäng och sånt där skulle det kunna bli.
Och, vad fan händer då?
Ja, det är en bra fråga.
Hur kommer det kännas då?
Nej, men alltså, det är klart att det är lite tråkigt att de är så överlägsna. Och att det inte är något lag som, alltså bara det hade varit ett tvålagsrace hade ju varit mycket roligare. Men nu, alltså jag menar, de har inget Europaspel heller. De andra, visst, det är inte kanske, ja, Häcken ska ju in i Europa så, men det ska ju inte Elfsborg så, men alltså, ja, det känns ju, för det kommer ju, det blir ju aldrig riktigt den hypen kring en bottenstrid i Allsvenskan, med tanke på att det oftast är mycket mindre klubbar. Det ska väl till då att någon av AIK och Blåvitt är inblandad i en bottenstrid för att det ska bli riktigt hett i höst.
Jag tänkte på det du sa om tvålagsrace där. Jag minns ju Allsvenskan 2010 som var en speciell serie på många sätt. Då var det ett race mellan Malmö FF och Helsingborg. Det var ju ett intressant race för Skåne. Mm. Men det året var Allsvenskan ganska död. Just för att de där stack iväg så himla tidigt. Helsingborg stack iväg och hyggligt tidigt och sen kom Malmö i kapp och så det är klart att det var dramatiskt däremellan och så, men när det bara lever så i en region, så det räcker egentligen inte att ens att det är två lag, utan då handlar det lite om vilka lag är det liksom. Då behövs det nästan ett Stockholmslag som jagar Malmö FF exempelvis då, eller möjligen IFK Göteborg, men de är ju långt från de regionerna numera. Men
ja, det är intressant att du säger det, för jag stödjer mig alltid på det liksom, när du jobbade på Sportbladet, inte på dig just, men på liksom Stockholms medier, att det alltid var, så fort inget Stockholmslag var med i toppen i slutet, så var det alltid en tråkig säsong. Mm. Och det tyckte jag var väldigt liksom, men vad ganska arrogant liksom.
Du gillar ju arroganta företeelser och andra
ja,
sidan.
Ja, det är ju sant.
Erkände du i förra avsnittet. Ja. Men vad tänkte jag på? Hur upplevde du 2010 då? Alltså den Skåneuppgörelsen här. Du ser det som en fascinerande duellen idag.
Ja, alltså utan att minnas för mycket. Det var ju ändå 13 år sedan. Men så tyckte jag att det var väldigt uppfriskande att det kunde bli en strid mellan två Skånelag. Likadant som att det hade varit kul om det hade blivit en strid mellan två smålandslag eller två västsvenska lag sådär, inte bara Stockholmsklubbar och Malmö FF liksom.
Jag är benägen att hålla med dig, men jag tror liksom att för det breda intresset så krävs det ett Stockholmslag,
kan vara
så. Den liksom analysen är riktig, även om du sakar rätt. Jag hade ju såklart nu, var man befinner sig nu, tyckte det var väldigt spännande om det blir ett race mellan, låt säga, Malmö, Häcken, Elfsborg. Då har vi ju liksom två lag i vårt direkta bevakningsområde som skulle vara med i det. Och det är ju som sagt inte omöjligt, det är ju där vi står nu liksom. Det är ju, de möts ju nu möts ju Malmö och Häcken, nu möts Malmö och Elfsborg. Så att jag menar, om Häcken och Elfsborg bara gör jobbet och tvålar dit Malmö FF ordentligt, då snackar vi, då kommer du garanterat att leva över sommaren och så vidare. Men samtidigt så spelar ju Malmö en väldigt fascinerande fotboll. Det har blivit lite fokus på den nu i dagen här. Egentligen inget jättenytt så. Talas om den här liksom relationismen där spelare egentligen måste behärska flera olika positioner. Vi såg ett exempel när Malmö var på besök i Göteborg, mötte Blåvitt, hur Anton Tinnerholm, högerback på pappret, är liksom uppe som en innermittfältare, till och med en offensiv, en tia liksom, och gör ett mål därifrån. Alltså att du måste hantera olika situationer. Så flyter ju Malmö liksom runt med sitt spel. De är ju absolut inte ensamma om att spela på det här sättet. Argentina spelar väl så i VM exempelvis. De vann där. Det rötterna går väl långt tillbaka till liksom Skottland och Sydamerika och så här. Men det är klart att det är ju någonting nytt som sker i fotbollen, att framtidens fotbollsspelare kommer att behöva behärska fler positioner. Du kan inte bara vara en ytterbacken, mittbacken, mittfältare, en anfallare. För jag menar, anfallare räcker inte bara göra mål. Du ska leda ett press spel och allt det här liksom. Och det är ju det är ett exempel på fotbollens utveckling någonstans.
Ja, men verkligen. Jag hade en spaning om det i fjol liksom, att den här liksom traditionella striken någonstans, den är inte död, men den är liksom på väg att försvinna mer och mer, att det är mycket viktigare att kunna försvara och leda ett pressspel liksom, som Marcus Berg var ju en jävla giftig striker i fjol liksom, men han har ju alltid haft det här, eller i alla fall de senaste 10 åren har han haft, som vi såg i VM 2018 liksom, där laget först och försvaret. I Elfsborg så är ju liksom Per Frick en liksom sämre version av det. Han gör ju väldigt lite mål i alla fall senaste åren, men gör ju alltid jobbet i försvaret. Så det är väl ett exempel på det som pågår just nu. Sen när det gäller Malmö FF så har de så mycket kvalitet på alla positioner, så att jag menar, de har ju poängmaskiner överallt och inhoppare och liksom wingbacks och allt möjligt liksom. Så att, ja, det är imponerande.
IFK Göteborg får ju en del kritik för att vara liksom bakåtsträvande i sådana här sammanhang, men även där ser man ju exempel på det här nya då som finns i fotbollen. Titta på Sebastian Olsson, hans position är ju på papperet då i formationen i Blåvis liksom 4-2-3-1 formation. Det är ju, han är ju högerytter, står ju han som där, men nu ofta ser du honom på som högerytter, alltså det är bara någon form av utgångsläge. Sen dyker han mycket, mycket oftare upp i straffområdet, runt straffområdet och blir väldigt svårmarkerad av den anledningen.
Precis, han är som en slags falsk nia. Ja, men allting i slutändan handlar om att skapa övertag liksom. Och då får de en extra spelare till i boxen liksom. Och där är han ju, har han visat sig vara riktigt bra nästa säsongen också. Mm.
Och allra bäst just nu då gör ju Malmö FF detta då som liksom någonstans kombinerar det här nya, om vi ska kalla det då, med att också vara effektiv i det har ju annars varit många lag som jag tycker som försöker se på det här, exempelvis Värnamo som vi ska prata lite senare. Det leder inte alltid så jävla till så jävla mycket liksom, men Malmö kombinerar ju det bästa av de här två världarna, dels den här rörliga då ganska underhållande fotbollen med att också vara effektiva.
Ja, Rydström måste tycka det är otroligt roligt att vara tränare just nu när han får ha det spelarmaterialet och använda det på det sättet han gör. Men sen nu senast mot Halmstad så var de ju oerhört nära att bara få kryss. Men sen hittade de en inhoppare där, Seydou, som gör mål alldeles i slutet. Så att ja, 8 raka.
Ja, och det säger väl också någonting om vad som fortfarande ytterst styr då, att kunna kasta in en spelare som Seydou på slutet liksom. Som vilket lag hade inte han tagit en helt ordinarie tröja, nu har han varit skadad och så vidare, men det är klart att de har en oerhörd trupp och i långa loppet är det ju det som vinner serier.
Ja, men den här truppen är ju byggd för ett Champions League-kval, den är ju inte byggd för en liksom Europalös säsong. Alltså det är ju såna här trupper, alltså i mitt tycke har vi aldrig sett en sån här trupp i Allsvenskan, just med den liksom mängden kvalitetsspelare på många av de offensiva positionerna, men även i backlinjen. Men det, om man ser i närheten av en sån här position, så är det ju i juli liksom, att det värvas 2-3 spelare till ett Champions League-kval eller ett Europa League-kval möjligen, men inte riktigt så. Men det här är ju att de har fått så pass många spelare, så bra spelare att vilja spela i Malmö det här året utan Europaspel. Det är klart de har bra löner, men
sen ska de hållas på gott humör också när det är så många som ska få speltid. Där ligger väl någonstans Rydströms stora jobb egentligen, att skapa ett driv framåt där folk inte känner att de är chanslösa. Och så.
Jag tror han är rätt bra på det faktiskt, är min upplevelse. Det gnälls ju mycket mer i AIK till exempel, på Brännström där, när vissa spelare inte får, etablerade spelare inte får spela så mycket som de vill. Men det upplever jag inte riktigt från Malmö. De har lite yngre bänk också kanske.
Sen kan det mycket väl vara så att de säljer en del i sommar. Det pratas ju extremt mycket om att Hugo Larsson kan gå för väldigt, väldigt stora pengar, och det finns väl ingenting som skulle förvåna mindre än om Malmö FF får ett riktigt fett bud på honom, för han är ju otroligt långt framme i sin utveckling trots unga år.
Ja, alltså han är ju bara 18 år och är typ en av Allsvenskans bästa spelare. Det är klart att han får ju spela i en omgivning som gynnar honom, men han är ju... Ja, det kan bli riktigt stora pengar där.
Vi ska glida över på vårt första riktiga ämne här. Det där var en spaning som drog ut lite på tiden. Inga problem med det. Men än så länge lever ju Allsvenskan då som sagt. Och den här kampen, även om Malmö då skulle stänga serien tidigt, så är ju kampen om Europaplatserna extremt viktig för alla klubbar. Det är ju någonstans där pengarna ändå finns, eller möjligheten till pengarna, eftersom det är också en väg ut i Europa. Och i förarsätet i den kampen, där har vi ju Elfsborg. Och där var vi på plats med en hel jäkla GP-delegation i söndags, Joel. Och vi fick vara med om en snudd på historisk presskonferens, i alla fall en väldigt händelserik sådan. För där, efter att Elfsborg hade besegrat IFK Värnamo med 2-0, så satt Sveriges gladaste förlorare mot Sveriges tråkigaste vinnare. Berätta, Joel.
Snudd på historisk presskonferens.
Stora
ord. Jag tänker på Magnus Persson och Andreas Alm efter ett Stockholmsderby en gång i tiden.
Ja, just det, när Mats Strandberg hade den gamla bandan med och bröt in med massa liksom fotbollstaktiska frågor precis när de liksom skulle gå i clinch med varandra.
Exakt, man såg kvällstidningsjournalisterna slita hår.
Jag stod bredvid och slet mitt hår.
Ja, du gjorde det.
Därför har jag inte har något kvar nu.
Ja, men det var väldigt intressant på presskonferensen här. Kim Hellberg var ju först på plats. Jimmy Thelin dröjde lite. Och han satte sig på podiet, tittade ut över samlade mediebordet och fick syn på Robert Laul och så. Nej, men är du här igen? Eller ses vi igen? Eller något sånt, så sa han.
Sken som en sol,
gjorde han. Ja, det gjorde han. Han sken verkligen upp. Och sen hade ni en liten intern uppgörelse där, på säga. Men ni hade ett litet fint snack innan Thelin dök upp.
Ja, vi dividerade ju om han hade läst på regelboken eller inte, för han klagade på någon domare här för några matcher sen när de mötte Häcken, och då visade det sig att efter han hade liksom fått ur sig en svada där kring domslutet, så hade han inte riktigt koll på reglerna då, så att då sa till han en gång att fem och läsa reglerna, så att nu frågar man läst reglerna, och nu tyckte han att han hade läst reglerna och att han hade fått rätt i den här diskussionen då.
Ja,
men det som var fascinerande var att han, för det var han ju även sen när presskonferensen började, att han var så jävla glad.
Ja men verkligen. Och jag kan inte låta bli att liksom jämföra de senaste liksom Elfsborgsmatcherna jag varit på. Du har haft Christer Mathiasson som såg ut som att han ville befinna sig i en annan världsdel när han kom in. Och likadant Magnus Haglund innan dess. Och då hade du Haglund där, då hade ju Halmstad skåpats dit med 6-1. Liksom, han satt helt bedrövad och mållös. Och sen Sirius, då hade ju Elfsborg vänt med 2 mål i slutet och vunnit med 4-3. Det här var ju någonstans en match där Kim Hellberg någonstans han fattar ju deras plats i näringskedjan någonstans. Värnamo är ett väldigt skickligt fotbollslag, men Elfsborg på hemmaplan inför liksom en väldigt liksom högljudd klack, och de fick tryck i andra halvlek, och han kände att ja, men här hänger vi inte riktigt med liksom, i andra. Då tycker jag det är en jäkla styrka att känna att jag tror någonstans att efter den matchen så säger i princip Hellberg till laget att vi släpper den här nu. Vi går vidare. Vi tog ingen poäng här, men vi är ett bra lag och vi har mycket större chans på poäng i andra matcher. Jag tror inte de liksom sätter sig ner och djupanalyserar den här matchen med spelarna i alla fall. Tränare är ju så pass liksom nördiga idag, så det gör de säkert, men nej, det var uppfriskande att se.
Mm, och sen så blev ju kontrasten extra tydlig då, just att han satt bredvid Jimmy Thelin, som ju är känd för att inte bjuda på någonting på presskonferenserna. Och det tog han ju någonstans, Thelin då, till sin extrem här, för att här sitter ju han då bredvid den glade Hellberg och liksom får ju mest frågor och svarar ju väldigt liksom, vad ska vi kalla det, icke-utstickande på
torrt.
Ja, på allihopa. Och inte ens liksom, inte ens på din fråga när du avslutar hela den här presskonferensen med att fråga honom om det är lite extra roligt att gå till jobbet här nu, Jimmy, när ni har vunnit 6 raka fotbollsmatcher. Alltså inte ens det kan han ge, för då svarar han: det är alltid trevligt. Elfsborg är en fantastisk klubb och arbetsgivare. Jag har alltid trivts bra här. Det gjorde jag innan också. Alltså inte ens där kan han ju då säga liksom, men det är klart som fan att efter 6 raka då dansar man ganska lätt ut ur bilen och in på kansliet. Liksom. Alltså, han vill inte ens ge det, utan han tonar ner det. Och jag har funderat på det här. Jag tänker liksom alltså att antingen får man ju liksom bli irriterad på det här, men jag väljer liksom att beundra hur konsekvent han är på att liksom inte bjuda media på något extra. Inte det minsta lilla. Alltså, Lasse Lagerbäck utsågs ju en gång till Sveriges tråkigaste person av Filip och Fredrik. Jag tror det var typ 20 år sedan. Men Lagerbäck, alltså han är som pausunderhållningen på en cirkus i jämförelse med Thelin. Ställer du Lagerbäck mot Thelin, så framstår Lagerbäck, du vet, som den här spralliga lilla narren i Ivanhoe. Och extra tydligt blev det här ju kring Thelin då, när han satt bredvid Kim Hellberg, som hade torskat med 2-0, men ändå sken som en sol. Och här tycker jag någonstans att det borde nästan göras en psykologisk studie på Thelin. Varför är han så här? Och min fråga till dig är egentligen, förlorar inte Elfsborg på det här? Jag menar, lite mer Lazio och Thelin, då kanske de hade haft 8000 på läktarna istället för 6000.
Så kan det vara. Det ingår ju i tränaruppdraget att liksom sälja in klubben och sporten liksom för att skapa intresse. Och det gör ju, jag tycker många allsvenska tränare gör det väldigt bra. Thelin är ju lite mer av en Alex Tengryd-person egentligen. Alltså lite mer teoretisk, analytisk och inte så lacho liksom. Men han är ju inte liksom overbal. Alltså han kan ju prata för sig, men han väljer ju som sagt, som du säger, att inte bjuda på någonting. Och jag tror att de har någonstans uppdelning att det är Stefan Andreassons jobb, för han figurerar så pass mycket i media, Stefan Andreasson.
Klubbchefen.
Exakt. Så att den pucken får han ta liksom.
Nej, overbal är han ju inte, och Och han är ju heller, jag menar kamerorna är avstängda så man kan man ju skoja lite. Jag var efteråt så tipsade jag honom att han skulle se Christopher Nolans nya film Oppenheimer som har ju premiär här i sommar. Jag vet att Thelin han gillade Tenet. Jag fick just honom det. Att se den för några år sedan. Så mm. den gillade han så nu sa att han nu får han se Oppenheimer också när den har premiär i sommar. Sommars stora händelser för övrigt. Och sen skojade han ju med oss efter där liksom och sa att du bara skrev skit om honom eller vad fan det var liksom med glimten i ögat. Ja. Och verbal är ju definitivt, han lärde oss för fan ett nytt ord på den historiska presskonferensen.
Ja, där högg du direkt där när han sa kombinativ.
Ja, men jag för han beskrev Kassem här, ja, unge talangen som spelade tia och är ytter egentligen men spelade tia den här matchen. Gjorde det helt okej, blandade och gav. Men Thelin motiverade varför då? Och då var det att han tyckte att Kassem är väldigt kombinativ. Mm. Och det reagerade jag ju på när han sa det. Så jag frågade, vad han sa du? Ja, han var kombinativ då. Vad fan är det nu då? Ja, men att han är bra på att kombinera då. Men alltså han hittar liksom kombinationer med många olika typer av spelare. Alltså det är ett bra ord. Jag hade aldrig hört det tidigare. Jag googlade det efteråt. Det är oklart om hur liksom etablerat det här ordet är. Om Thelin har hittat på det själv eller om jag hittade någon liksom celldelningsanalys eller vad fan det var, det dök upp så att jag ja, jag vet inte, det är ett bra ord.
Ja, det är absolut och man förstår ju vad han menar, men sen när du liksom sa, vad sa du? Ja, då sa han kombinativ och sen ja, eller vad ska jag säga? Liksom, så får han Kim Hellberg och vad säger man? Liksom, och, sådär. Och Hellberg var väl ganska såhär, ja, men bra på att kombinera.
Ja, men exakt, ja. Det var ju det de landade då och det är ju det han menar då. Liksom.
Ja, exakt. Nej, men han har slängt sig med lite andra sådana här ord tidigare. Nu kommer jag inte på något på rak här, men jag vet att vi har reagerat på något ord tidigare och så. Mm. Så att ja, det dyker upp ibland.
Så är det. Kassem då? Mm. Var han kombinativ?
Ja, men det är han väl. Alltså, hans främsta styrka är ju en mot en spelet. Mm. Han är väl helt okej på att kombinera. Han är väl som sagt mitt emellan Jeppe Ockels och Jakob Ondrejka i det spelet. Han är ju ingen van tia, det tycker jag är när man såg. Och han kom ju med bollen rättvänd mot Värnamos mål några gånger. Mm. Och då är han ju rätt farlig. Mm. Problemet är att han har ju inte den här förmågan att suga upp den här ytan mellan motståndarnas backlinje och mittfält. Som man såg, jag tyckte man såg det i första halvlek när Simon Thern spelade där i Värnamo. Man såg hur han låg liksom och fiskade i den rollen. Och han hittade väl rätt några gånger liksom i kombinationsspelet med Oscar Pettersson och Gustav Engvall och så. Men han ska ju spela ytter... Kassem, till nästa match är ju Michael Beidou tillbaka från avstängning, så att då spelar han inte där igen.
Nej, och ja, man ska väl ta med det i helhetsanalysen av Elfsborgs prestation där att det var inte hans naturliga roll och han har knappt spelat där som du är inne på. Det jag reagerade på Kassem som jag tyckte var bra som stack ut lite, det var att han vid två tillfällen lyfte blicken och gör jävligt fina spelvändningar. Ja. Det är inte så ofta man ser kanske en ung ytter har den blicken, så att jag skulle mitt starkaste intryck var inte hans kombinativa egenskaper utan snarare liksom hans den spelsinnet han visar upp där helt enkelt.
Ja, det var intressant tycker jag, för de tränar ju oerhört mycket på de här spelvändningarna på träning, men då är det ju mittbackar eller centrala mittfältare som slår de passningarna och yttrarna tar emot dem. Mm. Men han Jimmy Thelin brukar liksom hylla Kassems liksom smartness och sådär. Ja. Så han har ju plockat upp de sakerna på träningen helt enkelt, som han kanske inte själv gör så mycket.
Nej, kombinativa uttrycket var väl en sorts hyllning då, även om det inte gör sig så bra i våra rubriker som i Thelins vokabulär då.
Exakt.
Vi ska inte fördjupa oss allt för mycket i den här matchen mot Värnamo. Elfsborg städar ju av dem ganska då med facit i hand komfortabelt får man väl ändå säga. Det var ju två skolor mot varandra. Mm. Det här extremt kortpassande Värnamo som har väldigt mycket bollinnehav mot ett Elfsborg som har som idé att lyfta blicken och spela framåt, röra sig framåt hela tiden. När de här liksom olika universumen drabbar samman så ser man ju vad som är mest effektivt i alla fall med den här nivån på trupperna. Det är ju Elfsborg som kommer mycket oftare in i straffområdet, skapar mycket fler målchanser på det sättet och så. Det är ju konstigt att det där det ramlar in två bollar till slut, så att det är väl en ganska övergripande analysen av den här matchen.
Ja, precis. Elfsborg har ju varit de senaste åren ett av de lagen i Allsvenskan som har skapat allra mest chanser, som har ju verkligen hittat ett vägvinnande spel, snabbt, direkt spel, och man har ju sett Kalmar undantaget att de här lagen som satsar mycket mer på possession och kortpassningsspel och kombinativa delar av spelet. De, jag tänker framförallt på Sirius och Värnamo har ju, ja, hamnar ju inte alltid liksom på över halvan, om man säger så.
Så att, de Malmö då?
Ja, ja, precis.
Som är någon slags mishmash av,
ja,
det bästa.
Ja, de är någon slags hybridvariant av allting egentligen. Så att, nej, du har rätt i det. Två olika skolor, och den här skolan passar Elfsborg väldigt bra. Har gjort senaste åren.
Mm. Mm. Vi ska titta framåt däremot kring Elfsborg. Vi berörde ju det när vi pratade om Malmö där. Kommande matcherna att de möter bland annat dem. Men det är inte bara Malmö de möter. Elfsborg har ju, får rätta mig om jag har fel här, Norrköping, Malmö FF, Djurgården i den ordningen. Och visst är det så att Häcken har ju inte riktigt, eller vad heter det, Elfsborg har ju inte riktigt testats ännu. Alltså de har ju bara egentligen bara mött Häcken av de allra bästa lagen, och den matchen förlorade de. Så utifrån den bakgrunden så blir det ju väldigt intressant med de här tre matcherna. Norrköping, Malmö, Djurgården, när det egentligen bara är Häcken de har testats av tidigare och då förlorade.
Ja, men exakt. Det har varit en stor snackis, och vissa stör sig på det liksom, att diskussionen hamnar i att Elfsborg har haft ett enkelt spelschema. Men det är ju faktiskt så att de har, jag tror att förutom Häcken så är i princip det enda laget de har mött två lag på över halvan som tabellen ser ut nu, BP och Mjällby. Förutom Häcken då. Och det är klart att nu Norrköping på parken där, den är ju den tuffaste matchen sen premiären, skulle jag säga, på förhand. Och sen kommer Malmö FF och Djurgården, visserligen på hemmaplan, vilket ju betyder att de möter båda de två i höst borta. Men väldigt intressant period här nu som kommer. Jag åker till Norrköping på måndag med de intresserade glasögonen på, kan man säga. Det som jag tänker är ju att, alltså att de inte får släppa in de här enkla målen i egen box. De har varit ganska bra på att liksom skydda sig mot det i år jämfört med i fjol, där det läckte ordentligt. Men du såg mot, framförallt mot Sirius där, två väldigt enkla mål de släpper in. Och där, och även de hade ett mot Degerfors också som var billigt. Så att, mot starkare offensiva lag, där gäller det att de ser upp. Och där har ju inte riktigt, tycker jag, den andra mittbacken bredvid Sebastian Holmén riktigt hittat rätt. Varken, alltså ingen av de tre som har spelat.
Jag håller med dig om Holmén. Du har nämnt honom några gånger som en av allsvenskans allra bästa spelare. Ja. Inte bara bästa mittback utan allra bästa spelare. Det är ju bara att instämma i det. Det räckte att se en kvart mot Värnamo, så ser man att han sticker ut.
Mm. Nej, men jag stämmer lite grann för honom. Vad gör han här i Sverige? Alltså, Kahn är bara 31 liksom, och visar upp en nivå som är bättre än de många allsvenska spelare. Och jag skulle säga att han är en av få spelare utifrån som hade platsat i Malmö FF startelva. Jag tycker man kan ha det som mått någonstans på kvalitet just nu i allsvenskan. Hur många icke-MFF-spelare hade platsat i MFF startelva?
Mm, det är intressant. Mm. Och vi säger att Holmén hade, är den från Elfsborg som hade platsat. Då hade Sebastian Olsson från IFK Göteborg platsat där.
Nej.
Kanske.
Mm, men kanske. Ska han peta Nanasi eller någon av de här då framåt? Ja.
Jag tror det har varit en fråga i alla fall, så pass bra är han. Ja. Sen har du ett par i Häcken då.
Ja.
Hade Samuel Gustafsson platsat, det hade han ju definitivt gjort.
Ja.
Hade Sadik platsat, det är frågan.
Det tror jag.
Hade Hovland platsat?
Ja, det beror ju på då, men då räknar man inte med de man säger har platsat. Alltså, så här, Sebastian Holmén och Hovland och Nilsen och Cornelius. Nej, men ja, Hovland hade väl platsat.
Ja.
Häcken
har ju ett par.
Ja, men jag skulle säga att Häcken och Elfsborg är just nu kanske de två enda lagen som har spelare som hade platsat där. Så som de andra stora stjärnorna i allsvenskan ser ut just nu, så alltså Gudetti och Fischer och de här i AIK hade ju inte platsat. Och inga i Hammarby, möjligen Magnus Eriksson eller någon annan i Djurgården. Findell. Sådär.
Det är ett jävligt intressant förhandsjobb inför Malmö och Häcken som möts och ställa, gör den här klassiska, du vet, startelva mot startelva.
Ja.
Vilka vinner startelvsduellen? Det blir ju liksom 6-5 eller 7-4 eller 8-3 liksom. Vilka är bäst på respektive position? Det är ju faktiskt ett klockrent förhand som de får sätta tänderna i. Vi lämnar Elfsborg med den lilla utvikningen. Och från glädje till ångest. IFK Göteborg stack ju till Solna. Spelade 2-2 mot AIK. Kanske inte helt oväntat att en match som ingen kunde förlora skulle sluta oavgjort. Efteråt blev det i alla fall en diskussion vilka detta var bra för. Det här oavgjorda resultatet. Och svaret på det tycker jag är ganska självklart. För att de två lag som ligger på ungefär samma ställe i tabellen möts. Och det inte skiljer liksom mil i truppkvalitet. Då är det ju bättre för bortalaget att ta en poäng än för hemmalaget att bara få en poäng. Utifrån det resonemanget så tog Blåvitt en poäng, AIK tappade två. Vad tänker du?
Jag håller helt med. Dessutom så ledde ju faktiskt AIK med 2-1 och Blåvitt gör 2-2 i en period där AIK är väldigt bra. Mm. Där det nästan luktar 3-1. Skulle jag säga. Så att, nej, alltså på förhand så hade ju hade väl alla Blåvitt-supportrar tagit 2-2 borta mot AIK. AIK är ju i desperat behov av en seger dessutom. Mm. Jag sa det på förhand att det är liksom det är ingen tvekan om vilket lag som är mest pressat inför den här matchen. Alltså att AIK om Blåvitt hade förlorat den här matchen, det hade inte varit någon katastrof med tanke på att de har ändå liksom vänt lite på sin skuta, hade inför den här matchen tre raka utan förlust och så.
Det har varit en känslomässig smäll, alltså ja. En ångestladdad match som den här liksom går ganska dåligt och så ovanpå allt förlorar den också liksom. Jag tror det hade varit det, men det hade ju liksom inte fått saker att falla samman och rämna på kansli. Jag kände i den här matchen ett litet embryo till genombrott från en Blåvitt-spelare, och det var faktiskt Linus Karlstrand. Visst, första halvlek ser han ganska valpig ut, som han ju oftast har gjort tycker jag när han har kommit in, då han har hamnat på fel positioner och så. Men sen i andra halvlek så växer han, tar väldigt många korrekta beslut och visar ju faktiskt upp en väldigt hög högsta nivå när han trampar loss på vänsterkanten och snabbt snärtar in den snett inåt bakåt i Elias Hagen som avslutar ju för dåligt från det läget, men det är ju en annan historia. Men det kändes ändå som att alltså, skulle man vridit på lite och IFK kanske hade vunnit den här matchen och han har varit inblandad lite mer, så hade det här varit ett allsvenskt genombrott. Nu får vi vänta lite på det allsvenska genombrottet. Jag tror han sa i intervju mixade zonen efteråt att nästa match kommer målet, alltså mot Hammarby som de möter nästa gång, och då är ju genombrottet ett faktum. Men efter prestationen mot AIK så kan ingen vara förvånad.
Nej, ett mini-genombrott kanske man skulle kunna kalla det.
Ett förhandsgenombrott.
Jag är imponerad av den här unge killen att han kommer tillbaka i andra halvlek efter en så pass dålig första. Jag vet att vår vän och kollega Filip Trolle skrev i sina fem punkter att han gillade att Tengryd och Lundin inte tog ut Karlsson i paus och satte på något annat, utan att de fortsatte ge honom förtroende. Det hade väl också att göra med att Marcus Berg såg ju, ja, han såg ju minst sagt icke-kurant ut. Mm. Och så var ju Suleiman Abdullahi var ju sjuk också. Mm.
Men det skrev ju också att när de byter så tar de ju Hagen istället och låter Karlsson vara kvar. Det var ju också, visade ju någonting.
Ja, men precis. Starkt av honom att komma tillbaka och göra en så pass fin andra. Han har ju kvaliteter, det är ju inget snack om det. Han har ju varit väldigt valpig nu. Det uttrycket han använder han väl själv, tror jag, efter matchen också. Så en spännande spelare som är ju lite mer av en fighter, va, än en kanske en snidare, om man säger så.
Ja, det är han ju, men han har en till kvalitet som han ännu inte fått visa upp. Han har en otrolig avslutskvalitet.
Ja, du har varit inne på det.
Han har en fruktansvärd förmåga att när han väl kommer till bollen så kommer han rätt i den. Jag vet inte om du tänkte på den chansen han får i första halvlek. Mm. Han blir lite för stressad. Mm. Det är ju AIK som spelar fel i typ eget straffområde liksom. Målvakten som slår bort en boll, Sebastian Olsson hittar snabbt, det är inte Karlstad. Han avslutar väldigt snabbt. Det är klart att han kan ta ett tillslag till och förmodligen dra in den i bortre. Det lugnet kommer han ju få en gång i tiden. Men även på det sättet han avslutar där direkt jättesnabbt, så är ju bollen ohyggligt nära att gå i mål. Alltså, ja. Han håller ju på att trycka in den vid första stolpen. Ja. Ett otroligt avslut ändå.
Ja, ja, men verkligen, verkligen. Och där, du var inne på det redan i januari, liksom hans avslutskvaliteter.
Den kommer visa sig, jag lovar.
Ja, alltså, ser man det så pass tidigt, både i en karriär och under en försäsong, då kommer det ju lossna till slut. Sen om det blir IFK Göteborg eller något annat allsvenskt lag, det vet man ju aldrig. Men ja, de skulle verkligen behöva en ny ung fin striker han är, Marcus Berg, håller på att lägga av i princip. Mm.
Och det tror jag att de kommer att få. Mm. I den här podden så brukar vi inte klaga på underlag så länge underlaget är gräs, eftersom vi tycker om gräs. Mm. Men i den här matchen gör vi ett undantag. Inga regler utan undantag. För det som pågick på Friends där, det var väl egentligen inte riktigt värdigt allsvenskan. För jag menar, det ställs ju tusentals krav på olika saker som ska fungera. Allt från typ pressfika till säkerhet och bla 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 liksom. Men det som är allra viktigast, där räcker det egentligen att domaren går ut och säger att okej, här bollen studsar i alla fall lite grann, här kör vi. Det här var ju då ett underlag, en gräsmatta som precis var ditlagd efter att Beyoncé hade haft några konserter. Man såg, de här skarvarna var ju otroligt tydliga. Mm. När den passade bollen så började den ju wobbla liksom, för att det gräsmattan satt inte ihop liksom. Alltså det är ju parodi.
Jag satt och tänkte på, tänk om det liksom någon sån här turist som är fotbollsintresserad sätter sig på en, för det var ju framförallt i TV det såg väldigt illa ut. Och även på bilder man såg, men en turist som kommer till Sverige och vill se en svensk stormatch på en sportbar till exempel, och så sätter och ser den mattan liksom. Det är ingen vidare reklam för svensk fotboll. Det såg ju fruktansvärt ut. Men så sa de ju på förhand att den ser värre ut än vad den är. Men så var det ju inte.
Nej, det var inte sant.
Nej, det var ju som en åker.
Ja, och jag menar, hela den matchen präglas ju av det. Jag menar, det blir ju en matchbild där IFK Göteborg får ett jävla bra bett,
ja,
i sitt pressspel. AIK försöker ju ändå spela, våga spela på det här. Men det är klart, IFK får ju ett bättre pressspel när mattan är som den är, och det blir svårare för AIK att rulla. Sen tyckte jag ändå någonstans att AIK fortsätter ju att göra det här liksom, och matchen pendlade ju egentligen någonstans mellan när Blåvitt lyckades sätta in sin press och när AIK lyckades spela igenom. Det var ju så hela den här matchen svängde fram och tillbaka. Men det rådde ju liksom ingen tvekan om att det här var ett dåligt underlag. Och jag skulle liksom, alltså, jag är inte beredd att driva den här teorin hela vägen, men jag tänker lite på Pontus Dahlberg får ju mycket skit, ja, när han skyfflar bollen i bröstet på Gustav Svensson där. Men när mattan är som den är, ska Gustav Svensson spela hem den?
Nej.
Ska inte Gustav Svensson skicka upp den på rad Z egentligen liksom?
Alltså, ja, kanske.
Ja, alltså, det är väl som en... alltså, i normala omständigheter, jag har inga problem att lägga den sista. Alltså, det är fem blåvita spelare som är sist på bollen innan den ligger i mål. Alltså, det är ett unikt fotbollsmål.
Kan man, ja, det är ett unikt fotbollsmål. Men kan man kräva den sinnesnärvaron av en... Kanske att man kan det av Gustav Svensson.
Kanske
man kan inte av Bångsbo hade man inte kunnat räkna med det. Men
kanske av Svensson. Och jag säger som sagt, jag vill inte driva den. Alltså, det är klart det hade varit en spetsig krönika och skriva det var allt var Gustav Svenssons fel, men det är inte det jag säger. Jag säger bara att även där påverkar ju kvaliteten på den här gräsmattan förmodligen utvecklingen.
Ja, vilken usel matta alltså. Ja.
Och då ska man ju komma ihåg att det är ju samma jävla problem på Tele2. Där spelar
exakt
du på vad som påminner om en beachvolleybollplan. Och jag menar, lägger du ihop de här tre klubbarna, AIK, Djurgården, Hammarby, det här är alltså föreningar som tillsammans omsätter nästan en miljard i dagens läge, ska du tänka på. Du har 300 miljoners omsättningar på Hammarby och Djurgården och AIK på strax under nästan en miljard tillsammans på de här tre klubbarna, och här kan de inte få till fungerande fotbollsplaner. Alltså, det är helt otroligt.
Ja, helt ofattbart. Och nu ska de gå tillbaka till gummigranulatet på Tele2.
Det som ska förbjudas.
Ja, det som ska förbjudas om 8 år. Men man undrar ju hur det kommer se ut om några år här på de här gräsmattorna i Stockholmsområdet. Ja, i och med att konstgräset måste göras om och att det de testade nu på Tele2 inte funkar också. Mm.
Och så har de byggt de här arenorna då, där det är så väldigt svårt att få till fungerande planer, hybridgräsplaner, och som dessutom då ska kombineras med konserter och annat elände.
Ja, precis.
Eller elände ska jag inte kalla det, men massa andra verksamheter.
Ja, exakt. Det är så de finansieras. Ja. Så att, ja, här har vi någonstans återigen vår liksom föreningsidrott gör sig påmind återigen. Trots att vi har 300 miljoner omsättningar så är det någonstans. Det är kommunala arenor och det är avtal som skrivs och det är multi-event på de här. Så ja, det...
Ja, men jag tycker att de här klubbarna, de får ju bara lösa det här med sina egna pengar utan att snåla med pengarna. Alltså, se till att skaffa era arenor som det går att spela fotboll på. Alltså, ni drar in en satans massa stålar. Ni kan inte hålla på att lägga det på dyra nyförvärv och åka snålskjuts på kvalitet, utan de får någonstans fixa det här. Alltså, det tycker jag man borde kunna regleras på något sätt.
Mm. Malmö har ju satsat hårt på det nu när de har så mycket pengar.
Ja.
Att och det är de helt äger rätt. Ju sin arena och har en matta som är av toppklass redan i början på april. Liksom. Mm. Så att det är ju jätteviktigt att satsa på det.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det är ju cupfinalvecka den här veckan. Finallagen har värmt upp. Mjällby med att besegra Sirius med 3-0. BK Häcken besegrade Degerfors med 6-1. Detta Degerfors då som ju på 2 Göteborgsresor nu har släppt in 12 mål. Tränare Tobias Solberg och kompanjen kommer förmodligen inte tillbringa sin sommarledighet i den här stan.
Nej, av någon... Ja, de har ju inte haft det lätt kan man säga här i Göteborg i år. Tufft ja. Nu på Hisingen också.
Jag frågade faktiskt Solberg det på presskonferensen där, för han har släppt in 12 här. Gillar han inte Göteborg eller? Nej, det är inte våran favoritresa. Det är bara att konstatera, sa han då. Han tyckte dock att den här prestationen mot Häcken var bättre än den de hade gjort mot IFK Göteborg. Så han valde i alla fall att se att liksom utvecklingskurvan var i rätt riktning, även om antalet insläppta mål var lika många.
Mm, kanske var det snygga målet av Dijan Vukojevic som fick honom att höja lite mer på smilbanan.
Vi som såg det målet på plats såg ju när han sköt in sig. Jag vet inte om det kom med i highlights-paketet, men det roliga var alltså att han har alltså 5 minuter innan så skjuter han nästan ett exakt likadant skott från exakt samma position, lika opressad, får han vandra fram där. Och då dalar den liksom en halv meter över eller utanför det här krysset. Och sen drar han till nästan exakt samma ställe några minuter senare och då sitter den liksom i kryssstolpe in. Det var rätt häftigt faktiskt.
Han har ett jäkla tillslag, Dijan Vukojevic. Jag följde honom nära. Han spelade ett par säsonger i Norrby innan han blev värvad till Degerfors när jag jobbade, ja, som jag gör nu, i Borås. Följde Norrby nära och man ser liksom att han är ju sugen på att skjuta mycket och han har liksom, den wobblar ju bollen liksom på ett sätt som få i Allsvenskan kan få till. Så när han kommer i rätt läge, då smäller det. Såg vi på bredvid.
I Häcken var ju Ibrahim Sadiq tillbaka och det var intressant att se hur Häcken förändras med Sadiq. Vi har ju pratat och jag har skrivit en hel del om att lagen har börjat lära sig hur man ska spela mot Häcken. Man stör dem ganska högt upp. Man sätter en punktmarkering i princip på Samuel Gustafsson så att Häcken inte kan spela upp den vägen och så stör man deras ytterbackar och då har Häcken i vissa matcher fått en hel del problem. Nu med Sadiq tillbaka, då öppnar sig helt plötsligt ett annat alternativ och det är ju att när bollen går ut på någon av Häckens ytterback, till exempel högerback Valger Fridriksson, då kan han kan ju bara sätta en lång boll bakom motståndarnas backlinje, för då har de ju gått ganska högt upp och så hugger Sadiq där. Så helt plötsligt har de neutraliserat det. Eller så spelar de in på Samuel Gustafsson. Gustafsson har en gubbe i ryggen, men han slår på blindo på ett tillslag bara bakom backlinjen och så kommer Sadiq löpande där. Så att nu har de liksom, från att ha fått lite problem, motståndarna har lärt sig när Sadiq har varit borta framförallt, ja, nu är Sadiq tillbaka och då går det inte att spela så mot dem längre, så det var liksom en ganska intressant sätt att se hur de då hanterar det här och då fick de inte lika stora problem.
Det där har ju garanterat Henrik Rydström noterat också inför deras match på söndag här. Det blir ju väldigt spännande att se hur han tolkar den grejen.
Ja, ska de gå högt eller ska de gå och det sa ju Högmo på presskonferensen också, alltså går de nu högt och riskar lite här motståndarna, ja då vet vi att då kan vi sätta den bakom på Sadiq, så att ja, nej men precis så är det ju. Där får ju Rydström göra ett val. Rydströms val kanske är att vi ska liksom äga och dominera den här matchen och bryta ner Häcken på vår hemmaplan liksom.
Ja, sätter Christiansen på Samuel Gustafsson? Det gör han inte, va?
Nej, jag vet inte fan alltså. Nej, det är ju intressant hur de gör det. Men jag tror de Malmö kanske mer tänker på sitt eget spel någonstans. Liksom, och så. Men det de Malmö däremot då kommer få se upp med, det är ju Häckens extremt snabba omställningar.
Ja.
Det är ju ingen matchbild som kommer passa Häcken dåligt att kunna ställa om på ett Malmö som flyttar upp väldigt mycket.
Ja, det är fortfarande en av de snabbaste omställningarna jag har sett, tror jag, när Benny Traoré gjorde mål på Borås Arena i premiären, om du minns, när Elfsborg, det tog ju typ 8 sekunder för att Johan Larsson slog en hörna tills bollen låg i Elfsborgs mål. Liksom.
Ja, de har ett par sådana, jag tror jag har klockat ett par, tre sådana mål i Häcken där det är precis som du säger, det är 10 sekunder från ena straffområdet till bollen nät i andra.
Mm. Ja, precis. Ja, annars ser det ju ut i övrigt, ser det ut precis som det alltid gör på Bravida nu för tiden. Det är liksom lördagsmatch klockan 3 eller 5:30 och så kollar man in och så ser man att det är yttrarna gör poäng liksom, och de kommer loss i de här assistzonerna i kanten av straffområdet hela tiden. Mm. Det ser likadant ut varje hemmamatch. Det finns bara ett undantag och det är den här torsken de hade mot Kalmar FF. Mm.
Nu är det ju då framförallt en cupfinal som väntar för Häcken innan då den här Malmö-matchen som vi berörde, och det är lite intressant. Häcken har ju vunnit 3 titlar i sin klubbhistoria. De har vunnit cupen 2 gånger och de har vunnit allsvenskan 1 gång. De kan alltså ta sin fjärde titel, och en spelare har varit med i så fall alla 4 gånger. Målvakten Peter Abrahamsson, han som jag vill skicka ur laget och ersätta med en ny.
Ja, du vill ju mycket av Abrahamsson. Den hade du inte med i åtanke när du hade den spaningen.
Där missade jag.
Mm.
Nej, men det var ju heller inte nu jag ville ha veckan, utan det var ju till lagom då till ett Europakval att man behöver kliva upp där. Och nu har de ju fått transferfönstret på sin sida väl, eller det ska tas beslut.
Ja, det är inte helt klart än, tror jag inte. Men
de kommer få värva och så. Det var ju det mitt resonemang där byggde på. Men det blir väl ett bra tillfälle för Abrahamsson och liksom trycka upp fjärde titeln för honom och historiskt då som att ha varit med på klubbens alla 4 titlar.
Ja, vi får se hur det går.
Jag är inte säker på att det blir en promenadseger för Häcken.
Det jag tar med mig in i den matchen är dels när jag var på Strandvallen för några veckor sedan och såg Mjällby på hemmaplan, rätt tunga och starka och väldigt bra på fasta situationer. Kan skapa ett tryck där på Strandvallen. Kanske inte ett jättestort publiktryck, men ett tryck mot motståndarens straffområde. Återigen, det öppnar upp för hissingska omställningar. Och sen då att de slår Sirius här. Visserligen Sirius kan ju faktiskt vara allsvenskans sämsta lag nästan. De har ju fortfarande inte vunnit. Och de hade ju planenligt problem då på Strandvallen. Så att det är väl det jag tar med mig in i den matchen. Det är absolut ingen klar. Hade jag spelat på Bravida hade jag sagt 95-5 till Häckens fördel. Men nu ska jag nog säga att det är 70-30 kanske.
Men alltså, nu har ju Samuel Gustafsson hypat upp det här med pissarena och allt det där liksom. Men alltså gräsmattan på brukar ju vara fantastisk.
Eller? Den är jättebra. Ja. Det var den i alla fall i slutet på april. Ja. Så att det finns ju inget som tyder på att den inte är nu.
Nej, men den är bra. Slutet av maj. Men den borde ju vara ännu bättre då såklart.
Ja, precis. Till och med Jakob Ondrejka sa att mattan var bra efter Elfsborgs match där. Han brukar inte vara sen och...
Nej, en man som precis som du är född och uppvuxen på Borås Arenas konstgräs.
Jakob Andrejka är uppvuxen i Landskronas naturgräs och jag är uppvuxen i hybridgrässtaden Växjö. Så får vi det till protokollet en gång till.
Var en spaning som missar målet där. Nej, men det blir såklart en intressant cupfinal på alla sätt och vis. Särskilt faktiskt får man väl ändå säga då om liksom Mjällby skulle ta det här och då ska ju Mjällby ut och härja i Europa.
Ja, det vore ju någonting. Då spelar de ju väl på, jag vet inte vilken arena de får spela på då. Nej. Absolut inte pissarenan i alla fall.
Nej, men då tar de väl traktorn till vad det nu blir. De blir lottade någonstans som de brukar skoja om.
Ja, precis. Nej, men det blir ju i Malmö då, tänker jag.
Ja, men jag tänkte på bortamatchen också.
Ja, just det. Ja, precis. Exakt. Det kan bli något roligt äventyr där för Listerlands gänget. Men hemmamatcherna glad om vi får spela i Malmö.
Ja, och skulle de inte vinna då, det har vi pratat om tidigare, då är det väl då, om jag räknar rätt, Kalmar FF som om Häcken nu då vinner liksom, eftersom Häcken ja. Är ju redan kvalificerade, så ja. Då blir det fyran då, så att då ja, är det precis. Kalmar som får spela Europa till hösten.
Ja, och de har fått godkänt att spela på Guldfågeln om de tar sig dit.
Bra, om vi inte har något mer om cupfinalen eller inför cupfinalen, så ska vi ta oss an dagens sista punkt här, och det är ju våran traditionsenliga Svennis-skala. Vad har varit bra? Mycket bra och mycket, mycket bra. Och under tiden jag gjorde den lilla presentationen så har du fått fram din telefon där du i vanlig god ordning har dokumenterat.
Och det har ju du också, säga. Fast på ett papper.
Så att jag låter väl dig börja helt enkelt, Joel. Vad har varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra?
Ja, tack. Bra. Det var så att Degerfors, apropå, jag tänkte säga det innan men jag tar det nu istället, apropå att du sa att, liksom, att det har blivit, Göteborg har blivit någon slags madrömsstad för Degerfors, så såg de ju faktiskt över i Borås inför den här matchen på Hisingen. När jag kom ut från vår redaktion i Borås så gick jag rakt in i Dijan Vukojevic där på gatan. Och sen när jag kom till Borås Arena, då satt sportchef Patrik Werner där med sin grabb och skulle kolla in i Elfsborgs träning och snacka lite med Stefan Andreasson och så. Och då sa jag det till Werner att det är tufft på Bravida idag. Då. Och sa han, ja, vi får hoppas på ett mirakel. Det, ändå, det gillade jag ändå.
Åker dit med inställning att det som krävs är ett mirakel.
Ja, precis. Ja, lite glimten i ögat där av sportchef Werner. Det tyckte jag var bra. Kul att han kan bjuda på det. Mycket bra är en liten motpol till det vi pratade om Malmö FF innan, att de är så överlägsna. Jag vill ändå lyfta att efter 8 omgångar så har vi en tabell som absolut inte är din ekonomiska tabell, så att säga. Det är inte den topp 8 vi hade trott kanske. Nu är det, visst, det är 8 omgångar, men det är ändå liksom nästan en tredjedel av säsongen. Då har du Norrköping 4, BP 5, Mjällby 6, Kalmar 7, och så har du Djurgården och Hammarby i mitten, du har AIK och Blåvitt i botten. Så förutom att det är lite tråkigt att Malmö är så överlägsen, så är det ändå mycket bra att vi inte får den här, eller vi än så länge har den här solklara topp 8 och botten 8 tabellen.
Det är intressant. Jag nämnde det i en krönika i veckan, nämligen att 2010 var sista året då Allsvenskan egentligen kunde sluta lite hur som helst. Då hade du ju Malmö 1, Helsingborg 2, sen har du väl
Trelleborg, va?
Ja, och Örebro 3, ja, just det. Du har, men du har liksom Örebro, Mjällby, Trelleborg, Elfsborg då, bland de här topp 6. Jag skrev ju det att den topp 6 ser vi aldrig igen, för därefter har liksom pengarna och segmenten pengarna har blivit större, segmenten tydligare, och tyvärr så tror jag ju att det är det som kommer hända igen. För vad har vi framför oss nu? Jo, nu har vi ett sommarfönster här. Vad gör de starka ekonomierna då? Jo, de värvar. Djurgården kommer värva, AIK kommer värva, Blåvitt kommer säkert värva. Och sen kommer den där tabellen inte vara lika rolig till hösten igen, eftersom de har så mycket pengar nu, så att när de ser att okej, det går åt helvete liksom, då kan de skaka fram 5-10 kanske ännu mer fler miljoner för att värva in vad de behöver. Ju ger Djurgården en riktigt spetsig striker, så är det klart som fan att de kommer lyfta rätt många placeringar. Och så vidare och så vidare. Så att jag håller med dig, det är jättekul att det ser ut så nu. Jag vågar satsa på, återigen, min kära gubbkeps, att så där kommer tabellen inte se ut när vi är efter 30 omgångar.
Nej, det var ju en vågad gissning att tabellen inte kommer att se ut som den gör nu efter 30 omgångar.
Nej, men jag säger bara det att det går inte längre. Nej. Just för att pengarna har blivit så,
nej, precis.
Så stora, så, och de kan använda det här sommarfönstret då. Vilket man inte kunde för. Eller ja, kunde man, men de hade inte så mycket mer pengar än de andra då, så det blir inte lika utslagsgivande.
Nej, så länge de lägger pengarna på spelarna istället för på planer, så kommer det bli så.
Sen kan man tycka att de borde lägga dem då på planerna som varit inne här. Men,
precis. Vill bara föra in där också att du sa att tabellen, du gillar också hur tabellen ser ut, samtidigt som du säger att 2010 var ett väldigt tråkigt år, sa du i början av.
Ja, det var ju den här toppstriden då, men det var ju liksom en fascinerande tabell på väldigt många sätt, men absolut, det var ju, under alla mina år på Sportbladet så var det ju det allsvenska år då vi fick minst utrymme till att skriva om allsvenskan, just för att tabellen såg ut som den gjorde. Sen är den charmig att betrakta i backspegeln, men man ska veta att när tabellen ser ut så, då kommer chefen och knackar i paxen och så får du skriva om hockey istället.
Åh, fy fasen. Ja, det låter ju traumatiskt. Mycket, mycket bra. Jag vill ändå lyfta Brommapojkarna. Alltså, de ligger 5:a i Allsvenskan efter 8 omgångar. Vi hade ju dem, alltså alla hade dem tok sist inför den här säsongen. Jag minns att jag gick fram till han Andreas Egelmark, deras tränare, på upptaktsträffen och sa liksom, fasen vad ni är nederlagstippade. Hur känns det egentligen? Och han tyckte det var skithärligt och han tuntade det och allt möjligt och sådär. Det har de ju visat. Mm. Nu slog de, dammade dit Kalmar FF på bortaplan. Det är ingen lätt uppgift. Mm. Så att de är femma.
Trots att Olof Mellberg jobbar med Champions League i veckorna. Som, var det Joel Wesseling som
hade
synpunkter på det för några veckor sedan?
Deras klubbdirektör har fått uttala sig om det också. Så att, men de hade någon deal där som uppenbarligen är framgångsrik. Så att jag är väldigt imponerad av vad de håller på med just nu. Mm.
Det var din svenskala.
Det var den. Ja, om inte du
nej, är nöjd. Jo, jag är jättenöjd. Ja. Mycket bra. Jag ska ta min egen här. Bra, mycket bra, mycket, mycket bra då. Bra går till Ingmar Lundin, Utsiktens sportchef. Jag glömde nämligen säga det förra avsnittet. Men han mejlade faktiskt mig en ursäkt efter sitt utbrott över min Utsikten-krönika då, om att de drar på sig mycket varningar, mycket spelförstörande frisparkar och så här, att det är någon form av medveten strategi som de har. Jag skrev en skarp krönika om det och då fick jag ett ännu skarpare svar, om man uttrycker det försiktigt, av Ingmar Lundin. Men nu bad han om ursäkt. Han skrev så här: jag ber om ursäkt för mitt mejl mot dig, men blev bara så irriterad när vi förvisso tar alldeles för många onödiga kort på plan, men sparkar ju inte ner spelare för det. Men det var ju onödigt att dra in en dialog med dig för det. Jag ska dessutom inte göra det på det sättet och inte i min roll, utropstecken. Med väl hälsningar, Ingmar Lundin. Och jag accepterar den här utan några som helst protester och sa att vi tar varandra digitalt i hand här ungefär och går vidare. Så att ursäkten är mottagen och nu också redovisad i podden.
Ja, jag sågade honom ordentligt här för det mejlet. Och den sågningen står fast vid, men jag vill också säga att det hedrar honom att han ber om ursäkt.
Ja, så är det. Så vi behöver inte återkomma mer till det. Mycket bra, det ger jag faktiskt då, när vi ändå är inne på Utsiktens BK, så får de mycket bra. Alltså, de ligger trea i Superettan på en allsvensk kvalplats efter 7 omgångar. Jag vet inte om det säger mer om kvaliteten på årets serie egentligen, men jag menar, Utsikten kan ju inte göra mycket mer än att vinna sina fotbollsmatcher, och nu har de vunnit näst flest matcher av alla. Joel, du var inne på att vi har en stökig allsvenska just nu, alltså att Utsikten är trea i Superettan, det är också lite halvstökigt.
Ja, det får man verkligen säga. Filip är inne på det ofta, att Superettan är väldigt oförutsägbar och sådär, men att Utsikten ska ligga i toppen, det förvånar ju jättemycket med tanke på att vilken otroligt liten förening det är.
Ja, alltså det måste vara den enda föreningen på den här nivån som inte har några supportrar. Har ju inga supportrar.
Nej,
alltså,
nej.
Det är så. De har ju knappt några medlemmar. Nej. De hade ett jävla medlemsmöte som de utlyste totalt felaktigt ett par dagar innan det skulle vara. Det hölls väl i vardagsrummet hos någon av dem, typ. Mm. Jag vet inte. Men alltså, det är knappt en klubb liksom.
Nej,
eller
precis.
Eller vad fan man ska säga.
Nej, det är
knappt en elitklubb.
Nej, exakt. Fasen, men ändå imponerande det Bosco får ihop på planen alltså. Ja. Det får man säga.
Och när vi ändå är inne då på Superettan, så måste jag ge mycket, mycket bra till Gais. Jag hoppas att jag inte jinxar för mycket här nu, men det börjar ta mig fan lukta allsvenskan om Gais. Det trodde jag aldrig att jag skulle säga igen. Eller ja, det gjorde jag kanske, men sen kom jag hem till den här stan. Sen jag kom hem till den här stan så har Gais varit ett sorgbarn nere och vänt i Division 1. Men nu seger mot Joel Besselings kära Öster från Växjö i seriefinalen och i topp i Superettan. Det är gubbkeps av för det, guys.
Ja, de... vad är det han säger, Filip? Det grönsvarta segertåget, något sånt kallar han det.
Ja, han har skrivit om det här jävla tåget, kringelkrokar i småbygderna. Ja, man är på väg upp på de riktigt stora scenerna. Ja,
det är snart på Transsibiriska järnvägen, det där tåget. Nej, men de avgjorde ju på långt in på stopptid här mot Öster. Och det är väl så, ja, så avgjorde topplaget i Allsvenskan och så avgjorde topplaget i Superettan.
Otrolig sammanfattning av den här podden, Joel. För om du inte har något mer så tackar jag dig för dina kloka inspel och synpunkter. Jag tackar alla som har lyssnat. GP:s fotbollspodd Loud med vänner är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det bra så länge.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.